Amazonas deltat, hösten 2025.
Det här är alltså ljudet av skogen bakom mig. Och så tidvattnet som kommer in här. Som stora vågor.
Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är på ön som beskrivs som jaguarernas hemvist i Latinamerika. Om ett par veckor ska världens blickar riktas just hit, mot Amazonas och Brasilien, när FNs klimattoppmöte för första gången hålls just här. Men samtidigt har den brasilianska regeringen precis gett grönt ljus för något som innebär stora risker för just regnskogsområdet. På andra sidan jordklotet har den ena av världens två stormakter fattat ett beslut. Kina, som är världens största utsläppare, sätter för första gången upp mål för sänkningar. Men går det att lita på kommunistpartiets klimatpolitik? Konflikt om de nya klimatstormakterna Brasilien, Kina och Indien, som alla slits mellan långsiktiga miljösatsningar och viljan att snabbt öka levnadsstandarden för sina befolkningar. Vad kommer att avgöra vilken väg de går? Jag heter Kajsa Boglind. Johanna Sjöqvist Haaland, konfliktsproducent. Vi har ju faktiskt ett helt nytt läge när det gäller klimatet inför FNs toppmöte COP30.
Japp, och det har som så ofta med den här mannen att göra. USA har gått ur Parisavtalet. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Ett bakslag för möjligheten att hålla jordens uppvärmning under 1,5-gradersmålet. Så när världens länder nu senhösten 2025 ska samlas på FN-mötet för att gemensamt försöka rädda världen från den klimatkatastrof som faktiskt är alternativet om vi inte lyckas sänka koldioxidutsläppen, så sätts hoppet till en ny grupp länder. En grupp som fram tills nyligen mer riktat in sig på att få hjälp utifrån för att hantera klimatförändringarna. Men som nu kan vara på väg att ta en mer aktiv roll för att hålla nere temperaturen.
Och det där blir vi på konfliktredaktionen intresserade av. Så i det här avsnittet så ska vi titta närmare på tre av de här länderna som på olika sätt kan få stor betydelse. Brasilien förstås, där mötet ska hållas och där Amazonas djungel idag utgör världens största kolsänka. Indien, som har världens största befolkning. Och så kanske mest uppmärksammat.
The momentum in action to tackle climate change seems to be moving from the US to China.
Det land som hösten 2025 plötsligt framstår allt mer som något av en världsledare för den gröna omställningen.
Now China, the world's biggest source of planet warming gases, has announced its first ever concrete target to cut carbon emissions.
Det talas om ett kinesiskt paradigmskifte.
Okej, vad är det som har hänt?
Ja, men för att förstå det här så måste vi backa bandet lite. I snart 20 år har Kina varit världens största utsläppare av växthusgaser med bred marginal. Vi pratar alltså i dagsläget om dubbelt så stora utsläpp som tvåan USA.
Det är mycket.
Det är ju det. Men man har också parallellt med det här slagit ett annat rekord. Inget annat land har investerat så mycket i grön teknik det senaste decenniet. enligt många mätningar. Och nu i höst inför COP-mötet kommer Xi Jinping med någonting nytt.
达到 30% 以上, 绿色低碳转型 是时代潮流.
Kina sätter för första gången upp konkreta mål för att minska sina utsläpp. 7-10% ska kapas fram till 2035. Och eftersom det här sker samtidigt som USA dragit sig ur Parisavtalet och Kina också leder teknikutvecklingen när det gäller till exempel batterier och annat som är så viktigt för den gröna omställningen, så framstår Kina idag som något av ett föredöme. Fast man alltså fortfarande släpper ut mer än USA och Europa sammanlagt.
Och Kajsa, vad betyder det där för rivaliteten mellan världens två stormakter, USA och Kina?
Ja, man får väl säga att USA, i alla fall just nu, gett upp möjligheten att leda på klimatområdet självmant. Men Kinas satsningar på ny grön teknik ger dem också ett visst försprång i den teknikkapplöpning som också pågår supermakterna emellan. Så Kina hoppas nog att det här ska ge landet fördelar i en potentiellt ny världsordning. Och för att förstå mer av det här så hörde jag av mig till Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand för att fråga hur kommunistpartiet ser på klimat- och miljöfrågor.
Ja, kommunistpartiet fick ju hantera det här ganska tidigt.
China has spent another day blanketed by dangerous air.
Eftersom runt 2010-2012 så blev det ju sämre och sämre luft i de kinesiska storstäderna, framförallt här i Peking.
Just take a look at this on the top. You see Beijing on a clear day and below. City skyline just blotted out by the smog.
Folk var väldigt arga. Det fanns protester. Man kunde ju göra det då på den tiden. Och det gjorde att man var tvungen att hantera den här frågan. Samtidigt så har kommunistpartiet behövt att prioritera ekonomisk utveckling eftersom att man lovar människor en bättre ekonomisk verklighet hela tiden, att det ska bli bättre och bättre, och det betyder ju utsläpp. Och så har man en växande medelklass som skriker efter el, som vill ha ren luft men samtidigt ett bättre ekonomiskt liv. Så det är en fråga man har behövt att navigera. Och det man har lyckats med nu från kommunistpartiet från Kina, det är ju att göra business av klimatarbetet.
China, the big bad boogeyman for the West, leads the world in clean energy production.
Och det är ju ett helt annat angreppssätt av det här problemet, kan man säga, än vad vi ser i väst. Och jag tror att det är en stor orsak till att Kina ändå kommit så långt som man har gjort. I kombination förstås med att Kina är en enpartistat, med allt vad det innebär när man ska liksom lösa den här typen av frågor, att det inte, politiken förändras inte vid val, så att säga. Men kommunistpartiet ser också det här med klimatarbetet ur ett annat perspektiv. Det här med att bygga ut Kinas gröna energi, det handlar inte bara om klimatarbete, utan det handlar om en slags försäkring. För att det gör Kina mer självförsörjande när det kommer till energi. Och i längden då mer motståndskraftigt mot utländska sanktioner om det skulle bli aktuellt. Så att det finns liksom många incitament för kommunistpartiet att arbeta med klimatfrågan som inte bara handlar om klimatet.
Men Moa, hur ser vanliga kineser på klimatfrågan?
Ja, det skiljer sig ganska mycket åt. Vi kan väl lyssna på några som jag pratar med i parken här om kvällen. Det här är en tjej som heter Tian Ruihua. Hon är 21 år och jag frågade henne om hon känner till någonting om klimatförändringarna. Och då så svarar hon att för henne så innebär det att det blir stora skillnader i temperaturen. Att det blir extremt varmt när det är varmt och extremt kallt när det är kallt. Och jag förstår att hon svarar det om man bor i Peking. För där är det precis så som klimatförändringarna har visat sig, kan man säga. Och så säger hon att hon oroar sig lite grann för det här, men det hon oroar sig för det är att människor ska få värmeslag. Och här hör vi hennes kompis som är 20 år som heter Li Fula, och hon säger att hon inte oroar sig. Men samtidigt så pratar hon om att hon tänker på att cykla och sortera skräp och åka mindre bil och så. Så hon har koll på en del saker som hänger ihop med klimatet. Och så frågar jag henne om hon tycker att det är individen eller regeringen som ska ta ansvar för klimatet. Och då så svarar hon att det är regeringens ansvar. För att hon som individ har inte den makten, säger hon. Det är ganska symptomatiskt för många kineser jag har pratat med. Och generellt så är det ju den synen som kineserna har när det gäller klimatarbetet. Att det inte är ett ansvar på individnivå, inte alls på det sättet så som det är hos oss i väst. Och det är ju för att de här samhällena är ju mycket mer kollektivistiska, men framförallt för att det är så som kommunistpartiet säljer in klimatfrågan. Inte som någonting som individen har ansvar för, att man inte ska flyga eller att man ska köpa mindre hämtmat eller inte använda plastsugrör eller något sånt där. Och det blev så himla uppenbart för mig en gång när jag intervjuade en tjej som hade köpt en elbil. Och jag pratade med henne om varför hon hade köpt en elbil, varför hon hade valt el just. Och då radade hon upp en massa saker, den var snygg, den var billig. Och till slut så fick jag fråga henne, men kan det inte varit så också att du tänkte på klimatet? Och då sa hon, jo visst. Men det var verkligen ingenting som kom högt upp när hon köpte en elbil. Och det är ju det sättet som man jobbar med klimatet här, väldigt så här teknikpositivt angreppssätt. Ingen flygskam alls, men samtidigt så har man byggt ut Kinas snabbtågsnät enormt och jättesnabbt, så att det blir ändå en konsekvens att folk tar tåg. Och det är det som är så himla intressant här, tycker jag.
Nu beskriver du hur många Pekingbor ser på klimatförändringarna. Du nämnde det här med varmt blir varmare, kallt blir kallare. Men det finns ju andra områden i Kina som har drabbats av skyfall och översvämningar och kanske har gjort det i åratal, men där problemen har blivit värre. Och nyligen så besökte du en sån plats.
Precis. Under det här året så har det ju varit ovanligt många katastrofer faktiskt i Kina som går att koppla till klimatförändringarna. Och speciellt i somras så var det verkligen ett jättestort samtalsämne hos folk. Och jag åkte till den platsen där flest människor dött i en klimatrelaterad katastrof. Ett litet samhälle som ligger ett par timmar med bil här norr om Peking. Det heter Putaoyuan. Putaoyuan är en slags urban by, kan man säga, som är ganska vanlig här utanför storstäderna. Det finns lägenhetshus och så är det blandat med gammal låg bebyggelse och grusvägar och så, där folk fortfarande håller på med småskaligt jordbruk. Och den här byn ligger precis bredvid en flod. Och i somras så började det regna här. Och det var ett historiskt regn. Och det här är en kvinna i 60-årsåldern som jag träffade i Putaoyuan. Vi kan kalla henne för fru Wang. Och hon berättar här att under alla sina 43 år som hon har bott här i byn så har hon aldrig varit med om ett sånt här regn. Det slutar inte. Och på 7 dagar så faller det lika mycket regn här som det normalt gör på ett halvår. Och andra ställen här i området, de fick 1 års regn på bara några dagar. Och jag fick följa med fru Wang hem. Hennes hus ligger 5 minuters promenad ungefär från flodbanken. Och hon berättar om hur vattnet i floden började stiga. Och sen, innan fru Wang och hennes familj hann göra någonting, så rasade flodvattnet in över deras gård och in i deras lilla hus, gammalt hus med lågt i tak. Då var det en damm som hade brustit en bit därifrån i floden. Och en låg bro hade på något sätt stoppat upp vattnet som gjorde att det forsade in i den här byn. Och fru Wang berättar att hon och hennes familj, de var tvungna att klättra upp på hustaket för att klara sig. Och så pekar hon på hustaket och visar var de satt. Och så säger hon att vi fick sitta där i flera timmar innan vi blev räddade. Och inne i ett av sovrummen i det här lilla huset så pekar hon och visar mig hur vattnet gick högre upp än hon själv är lång. Hon pekar på väggen och så berättar hon att flodvattnet var mörkt och lerigt.
Titta
här, allt är förstört, säger hon. Och så visar hon upp en ram med olika familjebilder. Men det går inte att se vad de föreställer längre, för vattnet har förstört dem. Och så visar hon böcker som ligger på tork utanför, som nästan inte går att öppna för att de är helt igenkladdade av det här flodvattnet. Och sen så får jag följa med fru Wang ner till floden. Hon vill visa mig hur det ser ut där. Och hon säger att floden var som en arg tiger. Och de gamla i byn, de sa att de hade aldrig sett floden bete sig på det här sättet. Och runt oss när vi går där så ligger all den här bråten som floden drog med sig. Det är stora högar av skräp, till och med en liten buss som har hamnat upp och ner när den drogs med av det här vattnet. Och en bro som är kluven på mitten. Och alla i fru Wangs familj, de överlever ju den här översvämningen. Men en bit från deras hus så ligger ett vårdhem för äldre och funktionshindrade. Och där går det inte lika bra. Man kan se på bilder från den här dagen hur vårdhemmet är nästan helt fyllt av det här flodvattnet. De boende släpas upp på taken i försök att rädda dem, men man lyckas inte. Och av de här 44 människorna som dog i översvämningarna här i området då, i juli, så dog 31 på det här vårdhemmet. Och det blev ju en skandal, en jättenyhet förstås. Och det blev kritik mot de lokala myndigheterna. De inte hade förberett sig tillräckligt för en sån här katastrof. Och sen ännu mer kritik att man inte gör tillräckligt nu efteråt. För att när man går runt i Putaoyuan så ser det fortfarande ut som en katastrofzon, kan man säga. Det är stor förstörelse. Och fru Wang säger att hon är arg, de är arga, för att översvämningen den var så allvarlig, men hon säger att de får inte tillräckligt med hjälp att reparera husen. Vi kan inte bo här, utan vi bor fortfarande hos släktingar, säger hon, och vi har inte pengar nog att själva bygga upp det. Hon säger att mitt hjärta vill bara brista när jag tänker på det. Och så berättar hon att hon inte tror att samhället är förberett nog för att klara att det här ska hända igen, samtidigt som hon är helt övertygad om att det kommer att hända igen. Men när jag frågar så kopplar hon liksom inte ihop de här översvämningarna med klimatförändringarna. Men det gör ju experter. De säger att de här kraftiga regnen i nordöstra Kina under sommaren hänger ihop med klimatförändringarna. Det här är ett område som har varit känt för att vara jättetort. Men nu så säger folk att det börjar påminna om södra Kina mer. Fuktigt, stormigt, regnigt. Och myndigheterna har gjort en del för att försöka anpassa sig under de senare åren. De har byggt ut sådana här dräneringssystem i marken och så. Men folk som jag pratar med här i Putaoyuan, de tycker inte att det görs nog.
Moa, det här var ju en översvämning som fick mycket uppmärksamhet. Men hur fritt kan man prata och rapportera om klimat- och miljöfrågor i Kina?
Det har varit en fråga som man har kunnat rapportera ganska mycket om och även tycka till om som individ. Men när det gäller det här fallet så visade det sig vara ganska känsligt, för att när vi hade varit där ett tag, då dök polisen upp och började titta på mina presskort och på mitt pass och så, och ville att vi skulle åka därifrån. Och jag tror att när miljö- och klimatfrågor på något sätt tangerar till att kunna bli kritik mot regimen på någon nivå, då är det för känsligt för att man ska få lov att rapportera om det. Men klimatfrågan generellt betraktat kan man ju prata om, för då är det liksom inte regimens fel, så att säga. Och när vi har sett små protester dyka upp i Kina, då har det ju då handlat just om klimat.
Och det här då att Kina är en enpartistat, vad spelar det för roll för omställningen?
Det spelar ju roll på så vis att om kommunistpartiet bestämmer sig för en linje, till exempel att man vill jobba med den gröna omställningen, då kan man ju fortsätta med det på ett väldigt långsiktigt sätt, eftersom att Till skillnad från i våra västerländska demokratier där regeringen kan bytas till en regering med en helt annan syn på klimatfrågan, så har man ju den här möjligheten att fortsätta på samma spår. Så att just när det gäller klimatet så tror jag faktiskt att det faktum att det är en enpartistat har bidragit mycket till att man har kommit så pass långt som man har gjort i just utbyggnaden av grön energi och den gröna omställningen i stort.
Vad kommer att avgöra om Kina behåller ledartröjan när det gäller klimatet?
Ekonomin, tror jag. Hur det går för den kinesiska ekonomin. Går det dåligt för den kinesiska ekonomin, då är det inte alls säkert att kommunistpartiet kommer att satsa lika mycket på sitt klimatarbete om man inte kan rättfärdiga det ur ett ekonomiskt perspektiv, så att säga. Och det kan man ju idag på sätt och vis. Men ekonomin och att den går bra, det kommer trumfa klimatarbetet, för att ekonomin går bra är avgörande för att partiet ska kunna behålla sin makt. Och det är alltid det viktigaste för kommunistpartiet.
Johanna, att Kina kliver fram på världsscenen och aviserar utsläppssänkningar och därmed får en hel del positiv uppmärksamhet fast man fortfarande är världens största utsläppare. Hur ska man tolka det där?
Jo, men det handlar ju om att de ger det här löftet samtidigt som USA då drar sig tillbaka, och det är det som ger Kina lite av en ny ställning. Och jag ringde upp Björn-Ola Linnér som är professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.
Det var ju fantastiskt norrsken här igår.
Han är i Abisko.
Kan det vara 3 minus eller något sånt här, gissar jag.
Men snart kan packa sin väska igen med betydligt svalare kläder, för då reser han nämligen till Brasilien för att delta på sitt 18:e COP-möte.
Och vad säger han då om de nya klimatjättarnas roll?
Jo, så här.
De har en enormt stor betydelse både som att bidra till klimatledarskap, visa på lösningar, men också att kunna undvika utsläpp. De är så stora nationella utsläppare. Sen är det ju en väldigt viktig symbol för andra låg- och medelinkomstländer att de här länderna säger att det här är en viktig fråga för oss. För då vet man att man måste förhålla sig till det om man ska handla med de här länderna då.
Och jag frågar Björn-Ola Linnér om man kan prata om Kina och kanske också Brasilien, där ju klimatmötet ska hållas, som miljöhjältar. Hans svar kommer väldigt snabbt.
Nej, inte ett dugg. Det är de inte.
Det är att gå för långt.
Ja, verkligen.
Men viktiga, det är de.
De är inte hjältar, men klart att de är nästintill avgörande. För om de inte skulle bidra så blir det otroligt svårt att nå klimatmålen.
Men Johanna, jag tänker på det här som vi hört om Kina och den roll som det möjligen kan spela att man är just en enpartistat och inte behöver ta hänsyn till vad någon opposition tycker. Har Björn-Ola Linnér några tankar om det där?
Ja, det har han. Men han tycker att demokratier är mer effektiva när det gäller klimatomställningen.
Därför att ländernas befolkning kan hålla landet ansvarig när man till exempel ser miljöförstöringar och så på ett annat sätt. Det finns också, man prövar olika lösningar och kan då ha dem utsättas för den demokratiska processens kontrollmekanismer och så vidare. Så att Kina auktoritärt är nog inte nyckeln till deras framgång, utan det är nog snarare så att det är en enormt stor ekonomi.
Och han påpekar att det är en annan sak som gör att omställningen kan gå snabbare i Kina, men som inte är bra för klimatet på alla sätt.
Sen har vi tyvärr så att en del av utbyggnaden av det förnybara är ju för att man har haft låga miljöstandarder i utvinningen av gruvdrift och så. Och tillståndsprocesser där behöver du inte vänta på så utan köra över. Så att det är nog snarare det kanske. Snarare än att just en autokrati i sig då.
Och vi ska vidare till Brasilien nu, där FNs klimatmöte inleds den 6 november. Och du, Lotten Collin, kommer att vara på plats.
Mm. Jag ska ta mig till staden Belém där mötet inleds. Och det här är första gången som klimatmötet, alltså FNs klimatmöte, hålls i Amazonas. Och det har varit en jätteviktig fråga för Brasiliens president Lula da Silva, eftersom han ju vill utmåla sig som, ja, men en ledare i kampen för klimatet.
Men alltså, är han det?
Ja, alltså utåt skulle jag säga att han verkligen håller en väldigt hög profil i klimatfrågan. Han pratar mycket om klimatet, grön omställning när han träffar andra ledare från Kina, Indien till exempel, på internationella toppmöten. Men faktum är att på hemmaplan i Brasilien så är det ändå många som ifrågasätter om han verkligen är det.
Varför då?
Ja, men för att samtidigt då som han har den här diskursen på bortaplan så förbereder sig Brasilien nu för att borra efter olja i Amazonflodens mynning. Alltså väldigt nära där klimatmötet ska hållas. Och i havet då utanför Amazonflodens utlopp. Och det här är någonting som oroar väldigt många i Brasilien. Så jag tog en liten skumpig båt ut på havet utanför norra Brasiliens kust, nära det här området där det statliga oljebolaget Petrobras nu ska börja provborra, till den lilla ön Ilha de Maracá som är känd för sitt rika djurliv. Och efter en timmes båtfärd så lägger vi till vid en strand. Eller, det är inte en strand, inser jag, utan skon åker rakt genom lera. Eli Marcos drar upp mig och pekar på några avtryck i leran en bit bort. Titta, en alligator har precis gått upp här.
Ser man stegen här, hela vägen från vattnet.
Alligatorspåren leder från den leriga stranden upp i mangroveträsket. Hit åker Eli Marcos två gånger i månaden, vid fullmåne och nymåne, för att räkna krabborna. Mellan mangrovestammarna syns hålen efter krabborna i leran. Eli Marcos deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga deras parningstider. Krabborna är utrotningshotade och bidrar till ett friskt mangroveträsk. I utkanten av träsket står en stor trälåda med galler. Den använder vi för att fånga jaguarer, säger Eli Marcos. Vi hänger en fisk där inne och när jaguaren lockats in så söver vi den och sätter på en GPS-sändare. Ön Ilha de Maracá kallas ibland för jaguarön. Det är troligen den plats i världen med flest jaguarer per kvadratmeter. Eli Marcos har sett många under sina år här, oftast på natten. 1981 blev ön naturreservat på grund av sina omistliga tropiska skogar och rika naturliv. Eftersom ön ligger långt ute i Atlanten så står den inte under samma hot om illegal skövling och jakt som andra skyddade områden i Brasilien. Men nu finns ett annat hot som kommer från havets botten.
Lula received a hero's welcome as he arrived here in Egypt. Brazil is back was his message. He said fighting climate change will be...
November 2022. FNs årliga klimatmöte hålls i Egypten och nytillträdde Lula da Silva i en superstjärna. Han är presidenten som lovar att rädda planeten. Brasilien vill fasa ut fossila bränslen från världsekonomin. Precis som det står i Parisavtalet, sa Lula da Silva och lovade den jublande publiken att FNs klimatmöte 2025 ska hållas i Brasilien. Och inte var som helst, utan i Amazonas. Samtidigt, i november 2022, lanserar Brasiliens statliga oljebolag Petrobras en ny reklamkampanj.
E você tem ideia onde fica a potencial futura fronteira de óleo e gás do país?
De vill borra efter olja. Och inte var som helst, utan i havet utanför Amazonflodens mynning.
Petrobras, energia para transformar.
Men miljömyndigheten lägger krokben för Petrobras planer. Oljebolaget får bakläxa på sin bristande räddningsplan för oljeskadad flora och fauna. De kritiseras för bristande kommunikation med urfolksgrupperna längs kusten. Fler studier efterfrågas. Åren går. Debatten är intensiv. Lula da Silva går till slut offentligt ut och kritiserar tillståndsprocessens senfärdighet, som han säger. Men så, i oktober 2025, bara ett par veckor innan FNs stora klimatmöte ska hållas i Amazonas, får Petrobras till slut tillstånd för att provborra. Det här är en helt unik plats. Jag brukar säga att det är två titaner som möter varann. Atlanten och Amazonfloden, säger geologen Valdemira dos Santos. Hon är den enda av de många forskare som gör kontakter i Amapá som ställer upp på en intervju. De andra säger att de är rädda för att förlora jobbet om de kritiserar oljeborrningen. På sitt kontor på Amapás federala universitet breder Valdemira ut en stor karta med svarta och blå pilar som markerar undervattensströmmar. Petrobras säger att om det sker en olycka på en oljeplattform ute i havet så skulle oljan antagligen flyta norrut mot Karibien, säger Valdemira. Men om oljeindustrin byggs ut, så som politikerna vill, så kan vi också få se en olycka från något av alla oljefartyg som ska passera här. Vi vet att mangroveträsken är centrala för många arters fortplantning. Sköldpaddor, krabbor, fiskar. Men, säger Valdemira, vi vet fortfarande väldigt lite. Eftersom tidvattnet gör det så svårt att genomföra expeditioner här. Valdemira dos Santos drar in mig i ett annat rum där hon har stora Excel-dokument med det hon skämtsamt kallar för sina krigsplaner eftersom hennes expeditioner är så komplicerade. Veckolånga resor i små båtar som ska klara av tidvatten och undervattensströmmar. Utrustning och kostnader står i färgglada kolumner. Jag lyckas knappt forska här i ett av världens mest svåråtkomliga områden. Så hur tror du att det skulle gå för Petrobras att rädda flora och fauna och alla djur vi knappt vet om vilka de är, om det sker en olycka, säger Valdemira dos Santos.
Så Lotten, ett till stora delar statligt ägt oljebolag som går fram med ett projekt som kritiker menar utgör en fara för unik flora och fauna precis vid Amazonflodens mynning.
Mm. Och jag har såklart bett om en intervju med Petrobras för att de ska få bemöta den här kritiken, men de har avböjt.
Och allt det här sker samtidigt som Brasilien då snart står värd för FNs klimatmöte i just Amazonas.
Ja, inte långt från den här, där den här provborrningen ska göras.
Hur ska man få ihop det där?
Men alltså, jag tror att det i grunden handlar om en konflikt som är densamma på många platser i världen och för väldigt många olika politiker. Alltså, ska jag prioritera de som lever nu, som röstar i nästa val, eller ska jag prioritera kommande generationer? Alltså, trots allt prat om grön utveckling och grön omställning så finns det ju en konflikt som inte går att förneka mellan att minska utsläppen och snabb ekonomisk tillväxt. Och i Brasilien skulle jag säga så vill många prioritera den snabba ekonomiska tillväxten. En av dem, ett exempel på det, är Amapás delstatsguvernör som heter Clésio Luiz. Och jag träffade honom i delstatshuvudstaden Macapá. Där han kom in liksom som en rockstjärna på ett evenemang på miljökontoret och höll tal i flera timmar och det var selfies och applåder. Men till slut så satte han sig ner med mig och gav en intervju. Och för honom är oljan verkligen nyckeln till Brasiliens välstånd.
Uma oportunidade de mudar.
Oljan kommer förändra allt. Amapá är den delstat i Brasilien med mest skyddad skog. men vi är fortfarande fattiga, säger Clécy Louise. Han ser framför sig nya vägar, hamnar och annan oljerelaterad infrastruktur som ska ge jobb och välstånd. Han är inte orolig över oljespill eller annan negativ påverkan på Amapás natur. Nej, Petrobras har gjort flera studier som visar att om det sker en olycka så kommer oljan åka norrut, inte in mot kusten, säger Clécio.
Aqui os derivadores que foram soltos, ó, eles vão todos para fora.
När jag berättar om aktivister och forskare som jag har pratat med, som alla vittnar om rädsla för repressalier från delstatsregeringen, då blir Clécio arg.
Primeira vez na minha vida. Entendeu? Sério.
Det är första gången i mitt liv som jag hör såna anklagelser. Jag har aldrig hotat någon.
Quer construir consenso. Um ditador tem muita diferença.
Jag vill skapa konsensus kring att oljan är bra för oss. Men jag är ingen diktator, säger delstatsguvernören Clécio Louise.
E um dos consensos que a gente precisa construir é em torno do petróleo.
Det var 2006 som Brasilien hittade olja ute i havet utanför landets södra kust. Sedan dess har Brasilien klättrat till att bli en av världens största oljeproducenter. Och över hälften av all olja som pumpas upp exporteras. Idag är olja Brasiliens viktigaste export, större än sojabönor och den viktigaste marknaden i Kina. Oljan håller nyckeln till Brasiliens ekonomiska utveckling. Det har varit och fortsätter vara en fråga om nationell suveränitet, säger ekonomen Claudia Chalala.
Eu vejo isso como uma questão de soberania energética brasileira.
Claudia Chalala är chef för Institutet för hållbar utveckling på Amapás federala universitet. Så jag blir överraskad när hon i början av vår intervju säger: vet du, Lotten, glöm den gröna omställningen. Vi kommer behöva använda olja i kanske 100 år till. Jag invänder att FNs klimatpanel, IPCC, konstaterat att vi inte kan använda fossila bränslen på samma sätt som nu i 100 år till. Det klarar inte planeten. Då fnyser Claudia. IPCC tror att vi kan vrida om en nyckel och bara sluta använda olja. Men det går inte. Då dör vi. IPCC lever i en fantasi, säger Claudia Chalala. Tänk bara på dig själv. Du flög väl för att komma hit? Claudia Chalala säger, precis som delstatsguvernören, att risken för oljespill är mycket liten eftersom oljeriggen kommer ligga 150 kilometer ute till havs utanför Amapá. Våra grannar, Guyana-länderna, de utvinner olja ute till havs, inte långt härifrån. Så varför skulle inte vi, säger hon. Miljömyndigheten kräver att vi ska bygga ett stort sjukhus för oljeskadad fauna här uppe i Oiapoque. En stad som inte ens har intensivvårdsavdelning för människor. Men det är det som ni i västvärlden är intresserade av. Ni bryr er bara om trädtopparna, inte om människorna som bor där under. Människor som inte har jobb, inte mat för dagen, som dör i sjukdomar.
Så vi har koppa da árvore, não vê que embaixo pessoas estão morrendo de pobreza. Vocês não veem isso, vocês só querem a floresta.
Här är så ljudet av skogen bakom mig. Och så tidvattnet som kommer in här. Som stora vågor.
Tillbaka i naturreservatet på Jaguarön Maracá.
Nu ser jag en helt klar röd fågel som sitter här. En ganska lång hals.
Jag ser inga stora kattdjur, men väldigt många exotiska fåglar. Apor, delfiner, agoutigagnagare och framförallt väldigt, väldigt många myggor.
Det är mycket. Mycket moskiter, ne?
Jag och Eli Marcos går genom den tjocka djungeln. Varenda gång vi stannar till för att han ska slå undan grenar med sin machete så blir luften framför mig svart av alla mygg.
Så sjukt mycket mygg.
Det känns som att de skrattar åt mitt myggmedel. Till slut kommer vi fram till öns forskningsstation. Den drivs av ICMBio, myndigheten som ansvarar för alla Brasiliens naturreservat. Det finns ingen el. Vi ska sova i hängmattor som dinglar från taket som fjärilskokonger. Männen som jobbar här fixar med middagen i det sista skymningsljuset. Fisk och böngryta. Vi pratar om en man som fick sin arm uppäten av en alligator. Om en jaguar som nyligen drack ur vattentanken in till huset. Och om klimatmötet som snart ska hållas inte långt härifrån, i Belém.
Não entendo a briga por CGA COP30.
Jag förstår inte varför Lula da Silva kämpade så hårt för att få hit FNs klimatmöte. Riktade all uppmärksamhet mot Amazonas. Samtidigt som han vill borra efter olja här, precis utanför Amazonflodens mynning, säger Iranildo, chefen för forskningsstationen.
Não sou contra desenvolvimento econômico, não me posiciono contra.
Jag vet att Brasilien behöver utvecklas. Men om Lula nu vill vara en klimatledare så borde han väl se till att den utvecklingen inte sker med fossila bränslen. Haha, klimatledare, säger en annan av männen. Lula är ingen klimatledare. I slutändan kommer alla politiker utvinna olja om den ligger där framför ögonen på dem, säger Eli Marcos. Oljepengar, det är lättjänade pengar, säger han. Och tar sig själv som exempel.
Aí depois eu fui saber que a Petrobras estava curtindo, né, o projeto.
Du vet mitt projekt med att kartlägga krabborna. Vet du vem som finansierar det? Brasiliens statliga oljebolag Petrobras. De vill nog visa allmänheten att de bryr sig om miljön.
Beneficiários mesmo também, né? Do Petrobras.
Nästa morgon lägger vi ut båten tidigt. Innan tidvattnet gör det omöjligt att ta sig tillbaka till fastlandet. På vägen kör vi förbi några fiskebåtar och jag ber Eli Marcos att stanna till. I en av båtarna håller Biji Kin på att koka kaffe. Han har varit ute hela natten och fiskat. Men i fryslådan ligger bara några få fiskar. Det är svårt, fångsten räcker knappt för att täcka den dyra bensinen, säger han. Biji Kin är skeptisk till politikernas löften om välstånd och den ekonomiska utvecklingen som oljan ska skänka. Så där sa de när de byggde vattenkraftverket här i delstaten också. Men sen gick alla jobb till utomstående och strömavbrotten är lika många som förut, säger Biji Kin. Han är orolig över att oljan ska förstöra det enda han har, fisket. Om det blir en oljeläcka så kommer det förgöra fisket. Men redan alla båtarna och borrningarna kommer säkert ändå störa fiskarna, säger Biji Kin. Ända sedan oljan först upptäcktes i Brasilien har den gjort vissa till miljonärer. Men vad har den gett oss? Och vad kommer den ge framtida generationer, säger Biji Kin. Nej, om jag fick bestämma så skulle jag lämna oljan där den är, på havets botten.
Så vi har hört om hur Kina har fått en ny och central roll i klimatarbetet sedan USA dragit sig ur Parisavtalet. Och vi har hört att kommunistpartiet med krass ekonomi som drivkraft idag sätter relativt ambitiösa klimatmål. Och så har vi hört hur Brasilien, där FNs klimattoppmöte snart hålls, både har hög svansföring internationellt i klimatfrågan men också just tagit beslut om oljeborrning strax utanför Amazonflodens mynning, något som kan innebära stora miljörisker. Och vi ska nu till ett land till som gärna vill se sig själv som klimatledare.
Friend, Bharat, UN framework for climate change process ke prati.
Premiärminister Narendra Modi annonserade för 2 år sedan att han vill att Indien står värd för nästa COP-möte, det som ska hållas 2028. Och han menar att man är ett föregångsland eftersom man med sina runt 18% av världens befolkning bara står för 7% av världens utsläpp. Indien är också ett av de länder som redan idag är väldigt drabbat av klimatförändringarna. Och Det var framförallt det som kom upp när frilansjournalisten Arnab Dutta gav sig ut i staden Tespur för att prata med folk om klimatfrågan.
So are you concerned about climate change?
Yes, of course I am. Because it's affecting my day-to-day life. In the sense, I have a small child. So these days I have it becomes very unbearable during the day to go out and play for him.
Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Vem är det här?
Här har vi Sushmita Barali som är en av de som tycker att det har blivit så mycket varmare jämfört med när hon växte upp. Då kunde man vara ute och leka om dagarna. Men det går inte längre, säger hon. Och hennes lille son får vara inne ända fram till kvällen när det blir lite svalare. Och först då så kan de gå ut.
So we have to wait till sun goes down till late evening to go out, and then it becomes very dark. And like, you know, when I was growing up, we used to enjoy outdoor activities and all these things, but for my child it's becoming very hot and unbearable.
Och den här extremvärmen, det är något som många av dem som Arnab har pratat med nämner.
There's longer summers, shorter winters.
Som utvecklaren Baskar Shimal.
In general, I have to use way more air conditioner.
Och då så säger han att han måste använda luftkonditionering mycket, mycket mer.
Hur känns den där värmen?
Ja, men när man går ut, när man lämnar sin bil eller sitt hotellrum, så kan det upplevas som att man går rakt in i en vägg. Det kan vara svårt att andas. Jag brukar få lite ont i kroppen, som om jag har febervärk, fast att jag inte har det. Huvudvärk såklart. Och att hjärnan, den känns trög, att tankarna tar tid att formulera sig. Och allra värst är det faktiskt inte om våren eller försommaren när liksom det kan vara över 40 graders värme upp till 45 eller kanske till och med lite däröver. Utan allra värst och svårast är det faktiskt under monsunen, som ju nu för tiden fortfarande har höga temperaturer fast att det regnar. Och då blir det väldigt hög luftfuktighet. Och man brukar faktiskt också säga att det är den absolut farligaste kombinationen för kroppen att hantera.
En grupp som drabbas väldigt hårt av klimatförändringarna är ju bönderna.
Ja, men så är det ju verkligen. Och Arnab Dutta, han besökte bonden Gautam Bora som också har en plantskola. Han beskriver att det är för varmt på dagarna för de som han har anställt att arbeta ute på fälten. Att de antingen får jobba väldigt, väldigt tidigt på morgonen eller mycket sent på kvällen. Och att vara ute i mörker ses som någonting osäkert i Indien. Och så nämner han också att när han ska plantera så är det ofta vattenbrist. Men när väl grödorna har kommit upp lite så blir det översvämning. Och han tycker också sig se på sina plantor att de förändras, att de blir svagare och att angreppen ökar. Och han är ju rädd för att de här problemen ska bli än större de kommande åren.
Mor khaddo khosso jetia beshi utpadan hobo tetia he mor pocketole poisa ahibo mane toka ahibo.
Han konstaterar ju att det bara är vid en god skörd som han har lite pengar på fickan, som han uttrycker sig. När skörden slår fel så förblir han fattig och liksom ligger då under fattigdomsgränsen.
Så när vi hör att många indier är oroliga över klimatförändringarna som de ser och känner av. Men vad säger politikerna då?
Alltså, den stora frågan som Indien driver när det handlar om klimatförändringarna, det är det stöd som det globala syd, som man gärna vill göra sig till en företrädare för. Det globala syd anser att man behöver mer omställningspengar för att helt enkelt kunna finansiera alla de åtgärder som Indien bland annat och många andra länder måste vidta då. Så det där är en huvudfråga för Indien. Sen om man ser till vad Indien gör själv, så pågår det sedan en rätt lång tid tillbaka en stor energiomställning till förnybar energi. Vi brukar ju mest prata om Indien som att det är så väldigt beroende utav kol, och det är fortfarande väldigt beroende utav kol. Men om man tar förra året, 2024, så hamnade Indien på fjärde plats när det gäller installerad kapacitet för just förnybar energi. Och man har också nått en vändpunkt i sin energisektor där icke-fossila bränslen står för majoriteten av den nya eltillverkningen i landet. Och det är ju också vad många indier ser som framtiden.
Solar jetu promotion ase hetu amar karane
som bunden Gautam Bora.
Vi får kubo pari. Kintu etia
jitu han vill att staten ska subventionera solkraft eftersom det är för dyrt annars för människor i hans område. Många är bönder med mycket små inkomster.
Så stora utmaningar för både Indien men också Kina och Brasilien som vi har pratat om. Och jag undrar, Johanna, är det någon vits att sätta så här stort hopp till de här länderna?
Hello, can you hear me?
I can.
Jag har pratat med en som är väldigt optimistisk.
I'm Mihaela Papa. I'm director of research.
Mihaela Papa är forskningschef på avdelningen för internationella studier på MIT i Boston, USA.
And I run the BRICS lab that examines the role of the BRICS group in global governance.
Hon har alltså specialiserat sig på just BRICS-länderna. Det är ju en grupp länder som samarbetar på flera områden, där de här tre länderna som vi pratar om ingår. Det här är ju länder vars ekonomier vuxit och som befinner sig någonstans mellan världens rika och fattiga nationer.
It's like 6 a.m. here, so it's not really loud.
I Boston är klockan bara 6 på morgonen när vi pratar och Mihaela Papa är redan på sitt kontor. Hon tror ändå att de här tre länderna, trots de utmaningar som finns, kan vara väldigt betydelsefulla nu.
They can raise ambition and they can deliver by lowering technology costs, shifting supply chains and setting some practical models that other countries can adopt. These three in a way represent different efforts how transition to a more sustainable lifestyle and sustainable system can happen, and all of them aspire to be leaders in their own areas. They can collectively shape the pace and the price of decarbonization.
De kan höja ambitionsnivån, sänka teknikkostnader och skapa modeller som andra länder kan ta efter. Så med deras ledarskap kan det gå både snabbare och bli billigare att få ner koldioxidnivåerna, säger Mihaela Papa.
They have this entrepreneurial energy and they have new ideas.
Så de kommer in med nya idéer och kan i den här liksom nya världsordningen ta sig an klimatfrågan på sitt eget sätt.
So there is a sense of opportunity for other powers to shape new narratives and shape new agendas that are not necessarily in coordination or affected or even in the presence of the United States. Multipolarity is here and it's up to other countries to show what kind of world and what kind of deals or you know, negotiated outcomes from COP can emerge in this situation.
Och något som är lite nytt, det är att de här länderna nu säger att de själva vill bidra och inte bara lägger ansvaret på mer utvecklade länder.
For a long period of time, these countries have emphasized that developed countries need to lead on climate. But now this is the first year, over the last year, that they produce their own climate leadership agenda. And they put forward very concrete steps and actions they want to take. So for example, they have like an action plan on climate finance.
Att de här länderna är förebilder för andra mindre utvecklade länder är viktigt, säger hon.
When we look at these three countries together, each one of them brings something of their own to the larger debate and something that other countries can look up to and be inspired by.
Mihaela Papa vill heller inte gå så långt som att kalla de här länderna för klimathjältar. Men hon går kanske ändå lite längre än professor Björn-Ola Linnér.
I think they are aspiring climate heroes and that they are countries that are trying to raise the standards and are trying to develop and shape their ambition.
Och med det är konflikt slut.
Reportrar var Moa Kärnstrand, Lotten Collin, Arna Dutta och Naila Salim. Producent var Johanna Sjöqvist Harland, tekniker Kalle Hedlund och jag heter Kajsa Boglind.